Det här är en podd från Svenska Yle.
I nyhetspodden idag ska vi prata om nätverket QAnon. Och Jonas Ljunga, när hörde du första gången om det?
Det måste ha varit för kanske ett par år sedan. Mm. Eftersom jag följer med amerikansk politik ganska noggrant så dök det upp i den amerikanska politiska debatten. Kanske det skulle ha varit på Fox News som är en sån ganska Trump-lojal tv-kanal.
Mm. Ja, jag själv får ju lov att säga att jag fattade absolut ingenting när jag hörde om QAnon första gången. Men vi får ju försöka hjälpas åt att förstå det här nu då i nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Karin Götelid och jag pratar med Jonas Ljungar som är chef här för journalistisk kvalitetskontroll. Det handlar alltså om en konspirationsteori som startade i USA och som i början handlade ganska mycket om det vi kallar för deep state, den djupa staten, eller hur?
Visst, den här deep state-diskussionen handlar ju då om att det finns så att säga, alltså påstås att det finns någon form av stat i staten som motarbetar Trump. Det är det som har varit på något sätt den här konspirationsteoretiska resonemanget här, att det är någonting som sker i kulisserna som vi inte känner till. Och det är kanske någonstans där den här grogrunden för QAnon har funnits.
Mm. Och den här teorin, den handlar ju just precis om det då, som du säger, att den handlar om att världen är uppdelad i det goda och det onda. President Trump representerar det goda och nu när vi berättar om vad det går ut på så låter det ju väldigt otroligt det man säger. Men det är ju faktiskt så att den här teorin går ut på att det ska föras en kamp, eller det förs en kamp mellan det onda och det goda. Trump representerar det goda som ska rädda världen mot, precis som du säger, ett nätverk. Och ett nätverk som då finns bland annat bland demokraterna i USA, Hollywood-kändisar som då har en konspiration där det då ingår pedofili och satanism. Och ja, man hör ju själv när man säger det att det här låter ju helt otroligt, men så här är det ju faktiskt.
Ja, alltså saken, alltså ju mer man läser på om QAnon så himlar man ju med ögonen ju mer man läser, så är det förstås. Och det hör till kanske den här konspirationsteorins natur att den har liksom blivit mer extrem för ju mera tiden har lidit, alltså att den från att ha varit någon slags sån här idé om en sammansvärjning mot Trump så har den antagit mer och mer extrema former och nu kommer jag att handla om att det skulle finnas någon form av pedofilnätverk som du sa. Mm. Och det är ju på något sätt så, ja, det är nästan overkligt när man läser om det att man tänker ju spontant att kan faktiskt folk tro på sånt här, men jo, det kan det i allra högsta grad och det här är ju ett nätverk som har spridit sig alldeles oerhört och det har ju alltså ingen ledare eller så, det baserar sig helt och hållet kan man säga på det som sker på nätet och nätet tenderar ju att förstärka den här typen av teorier, alltså sånt här sprider ju sig som en löpeld via diverse den här undervegetationen på nätet så att säga. Mm. Så den har fått ett oerhört genomslag trots att det verkar liksom så här spontant tänka att det här är totalt utflippade idéer.
Mm. Precis, det finns kanaler, det finns särskilda sajter där man då utbyter de här idéerna. Det finns grupper på Facebook och som du sa, det har spridit sig. Det finns i Europa. Vi vet att det också finns anhängare i Finland. I somras ordnades det faktiskt till och med en QAnon-weekendfestival i Kimito.
Det som var en fysisk träff, vilket i och för sig är lite exceptionellt, för det här har ju varit som sagt en helt nätbaserad rörelse eller vad man nu ska kalla det. Alltså, till den här teorin, konspirationsteorins natur hör ju också att det är på något sätt ett hopkok av väldigt mycket olika saker här. Att det är väldigt många olika konspirationsteorier som går in i varandra. Det har ju liksom då till den här teorin om någon deep state och den här satanist-pedofilnätverket så hade ju sen fogats allt möjligt från vaccinkritik till kritik mot 5G-nätverk till allt möjligt som liksom på något sätt har inordnat sig under den här samma ja, det här hopkoket av konspirationer. Så det hela är väldigt flytande på något sätt, så alltså är väldigt tydligt definierat vad det är, så är faktiskt ganska svårt idag.
Mm, precis, jag läste en forskare som beskrev det som ett smörgåsbord av olika teorier, och det är ju just precis det du säger. Och just precis att det är så många olika delar av det. Här finns ju också nu då yoga och wellnessrörelsen, delar av den som är med här. Och här kommer just precis som du säger då vaccinfrågan in. Ofta tänker man ju på arga män när man pratar om den här sortens teorier. Men här finns ganska mycket kvinnor också som är anhängare. Och vi ska ju nu tillägga det att det som ju gör det sen då som någonting som man ju får lov att ta på allvar är då att den amerikanska federala polisen, FBI, beskriver det här som ett inhemskt hot, ett inhemskt terrorhot. Det finns amerikanska politiker nu som vill bli invalda i kongressen som helt öppet och tydligt säger att de stöder den här teorin. Men frågan infinner ju sig ändå. Varför ska vi prata om QAnon? Varför ska vi uppmärksamma det här?
Ja, jag förstår alldeles bra den invändningen. Spontant skulle man ju tycka på något sätt, ja men det här är väl något så fullständigt bizarrt att det här sånt här måste tigas ihjäl. Men som du sa så har det här blivit en del av den amerikanska verkligheten, om vi säger så, till och med en del av den politiska verkligheten. Det talas om att det till exempel i kongressvalet i höst, det hålls ju faktiskt också ett kongressval i samband med presidentvalet, att det faktiskt ska komma att väljas in sådana som tror eller åtminstone på ett eller annat sätt har sympatiserat med QAnon-rörelsen i kongressen. Och det här är till exempel som saker som tas upp som togs upp i presidentvalsdebatten när Trump har fått den här frågan om han får hålla sig till det här att det finns ett sånt här nätverk som tror på några satanistiska pedofiler som stöder honom. Och han hade sagt i det att, ja, men att om de är emot pedofili så det är väl en bra sak. Och han har ju alltid svårt att kritisera någon som stöder honom. Mm. Det är ju ett faktum. Mm.
Han tyckte men, också men att det var bra.
Ja, men det här så blir det liksom en del av den politiska offentligheten. Och det politiska, ja, man kan liksom inte låtsas som om det här inte existerar. Så det här är en besvärlig balansgång förstås för de ansvarsfulla, seriösa, etablerade medierna. Att hur ska man liksom rapportera om någonting sånt här som trots allt det finns där ute. Och det påverkar debatten vare sig vi tycker att det är befängda idéer eller inte.
Så vi får rapportera om det antingen vi vill eller inte. Det kan vi ju också då tillägga att i QAnon-rörelsen eller i nätverket så ingår det ju också en stark misstro för just precis det som du och jag, Jonas, representerar, det vill säga de etablerade medierna, för att vi är ju då en del av andra sidan så att säga som är emot dem, och här finns också den här tydliga fiendebilden, eller hur?
Precis, och det är ju det som är kanske utmaningen här att hur ska man alltså få det här att fakta nödvändigtvis omkullkasta lyckas. Man lyckas inte omkullkasta de här argumenten eller den här teorin med fakta. För har man börjat tro på den här typen av teorier så blir man ganska automatiskt faktaresistent. Och allt som talar emot det som man tror på, så det ses då som en del av den här konspirationen. Och medievärlden, hela det som vi representerar som journalister, det upplevs att vi upplevs då som en del av den här eliten och en del av den här konspirationen. Så jag är kanske lite desillusionerad på den punkten, där jag tror att de som har så att säga fallit för det här och börjat tro på det här, så jag tror att det är liksom på något sätt, det går inte att göra så mycket, att insatserna måste sättas in på andra håll för att man ska komma åt den här typen av liksom det här misstroende mot myndigheterna. Det som för övrigt, vilket vi ju inte alls nämnde här i sammanhanget, men till saken hör ju att coronapandemin har förvärrat på något sätt det här, för det har också blivit på något sätt en del av den här konspirationen, som jag sa här tidigare, att allt som sker på något sätt tolkas som ett tecken på saker som pågår bakom kulisserna.
Precis, för att enligt QAnon så är ju covid-19 ett påhitt, ett maktmedel bara för att stärka fiendesidan så att säga och manipulera världen. Och här har man ju också då tagit det som bevis att Donald Trump klarade sig så bra, och dessutom så var det väl så att man ansåg att han inte överhuvudtaget var sjuk, utan han drog sig tillbaka för att planera då den här stora stormen som han ska leda, som ska rädda världen. Men det som jag tänkte på, coronan och sen överlag en osäker värld, och coronan har förstås gjort det då till yttermera visso ännu mer komplicerat och osäkert och otryggt för oss alla. Det är väl just i såna här tider som såna här teorier och rörelse får näring.
Ja, alltså själva den här dynamiken är ju i och för sig ganska klassisk, alltså det här att rädslor ökar folks mottaglighet för det som inte är sant. Eftersom man söker förklaringar, det hela är väldigt svårt att begripa, det är skrämmande, och då söker man förklaringar. Jag tycker att politiker och myndigheter kan inte ge mig de svar som jag är ute efter, för att det här gör mig frustrerad och förtvivlad och rädd. Och den här chocken leder till att den här tryggheten försvinner, och då kanske det i och för sig är en ganska mänsklig reaktion att man söker den här typen av teorier som stöd för något sätt, för att på något sätt begripliggöra det hela för sig själv. Och det där, och när man väl har ramlat ner i det kaninhålet och ser verkligheten eller uppfattar verkligheten på det sättet, så då blir det plötsligt allting ganska logiskt på något förvridet sätt.
Ja. Kaninhålet, sa det, är ju ett ord som används jättemycket i det här sammanhanget nu, rabbit hole, och det anspelar ju då på Alice i Underlandet när hon trillar ner i kaninhålet och kommer till en värld där allting är upp och ner och allting är på ett helt annat sätt. Men jag funderar på det, Jonas, du sa ju det här för en stund sedan när vi pratade, att du tror då, för att liksom vi då i medierna och en demokratisk land och ett demokratiskt stat ska liksom motarbeta konspirationsteorier av det här slaget, så ja, dels kanske man är ganska maktlös, men dels behöver det börja mycket tidigare, sa du, än att man då i medier gör liksom grejer om det här som ändå på något vis klingar för döva öron.
Ja, på ett vis, och jag vill inte låta allt för pessimistisk, men på ett vis är det här liksom spelet redan förlorat i och med att den här vinner terräng. Men jag tror att det tråkiga men lika självklara svaret på den här typen av utmaningar är det som handlar om utbildning, alltså att våra skolor kan erbjuda eleverna mediekritisk och ifrågasätta liksom den här beredskapen och kunskapen att ta till sig medier och läsa av det här informationsflödet, moderna enorma informationsflödet på rätt sätt. Att det är där som insatserna måste sättas, att man kommer åt den här grogrunden, att varför uppstår detta? Och det är ju inte, jag påstår inte heller att vi inte ska göra, att vi inte ska rapportera om det, som jag sa här tidigare. Vi har liksom inget annat val än att rapportera. Men då vi rapporterar så måste vi vara väldigt noga med att det liksom ger en kontext och en bakgrund. Att vad är det här det handlar om? Att vi bara rakt av berättar att det finns en sån här teori. Utan vi samtidigt lite liksom problematiserar och säger att okej, den uppstår i det här sammanhanget. Den uppstår för att folk tror sig och så. Den har sitt ursprung här och där. Och så att man på något sätt förklarar hur en konspirationsteori uppstår, och då kanske också det skapar en större förståelse och liksom vaksamhet, så att man inte själv faller in i den här trallen.
Och här kommer vi också in på en intressant fråga som ju gäller vårt jobb, för det är ju så att vi som har jobbat i media länge, till exempel du och jag, så vi är ju vana med det att när vi ska beskriva någonting så ska vi höra båda sidor och spegla båda sidors verklighet på lika villkor. Men nu i den här nya världen som vi lever i så blir ju det här, eller det här ställs ju kanske på huvudet då, kanske det här också far ner i kaninhålet då. Kan man alltså se de representanterna som deras uttalanden lika värdefulla som de som motsätter sig konspirationsteorier?
Men det här är nog långt ifrån en sån här å ena sidan och andra sidan fråga som ju journalistik ofta handlar om, att man presenterar två olika synpunkter. Det är liksom fullständigt otänkbart att man skulle på något sätt höra någon som säger att det finns ett satanistiskt pedofilnätverk och sen någon som argumenterar emot. Mm. Det säger sig självt att det inte skulle... Den vägen kan vi liksom inte gå. Då hamnar vi alla ner i det här kaninhållet snabbare än vi tror. Mm. Utan nu är det det här problematiserande greppet som jag tror att är det viktiga för journalistiken att hela tiden hålla i minne. Att vi kan liksom inte tiga ihjäl den här typen av fenomen. Utan vi måste bara fundera jättenoggrant hur vi presenterar dem. För den uppenbara risken är här ju att man så att säga genom att rapportera om lögner, vilket det här ju är, det bör ju liksom sägas, så i och med att man rapporterar om dem så förstärker man lögnen. Det är det som är den uppenbara risken, att du har liksom då rapporterat och så väcker man folks nyfikenhet för det, och de som är nyfikna och kanske har en benägenhet att tro på den här typen av konspirationer liksom via vår rapportering börjar faktiskt tro på det, och då har vi ju liksom misslyckats, då har det blivit kontraproduktivt det som vi sysslar med. Så det är nog en jättesvår balansgång det där att rapportera utan att förstärka.
Ja, och sen har vi då i andra vågskålen att tiga ihjäl får också konsekvenser som inte är önskvärda.
Absolut, och det är en jättestor risk här. Alltså, det är klart att man kan småle åt sånt här, eller inte ens bara småle och tycka att det här är absurt att det ens finns något sånt här, eller hånskratta. Men jag tror också det är fel väg att gå, att vi måste på något sätt söka förklaringarna till varför folk väljer att tro på den här typen. Och på något plan försöka förstå, trots att det för många säkert att det är helt ofattbart att någon tror på sånt här. Men jag tycker att det var ändå vår skyldighet att gå till grunden med, det här, med den här typen av fenomen och vad de bottnar i. Mm.
Tack så jättemycket för det här, Jonas Ljungar. Jag heter Karin Götelid. Det här var Nyhetspodden från Svenska Yle. Hej då!